Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia där jag är inne och kör lite andra världskriget. Och vi har kommit en bit på vägen och i de senaste avsnitten så har vi fokuserat mycket på hemmaplan. Alltså hur kriget och upprustningen verkligen i grunden förändrar USA, eller åtminstone lägger en massa viktiga byggstenar för ett förändrat USA under efterkrigstiden. En sak som jag pratade lite grann om var ju till exempel minoriteter påverkas av kriget och en lite mer svängning till det konservativa hållet i politiken då. Jag pratade också om Roosevelt, alltså FDRs fjärde seger i ett presidentval, och men det är ju såklart helt unik. Sen sitter han ju inte så länge egentligen på sin fjärde mandat period så att säga, men ändå då. Och bara två år efter hans död så röstar ju också kongressen igenom det 22 tillägget till konstitutionen, och det är ju färdigt ratificerat 1951 redan då. Det styr ju upp hur länge man får sitta som president. Jag minns inte ens som jag nämnde det tidigare, men man får ju sitta de två mandatperioder eller max 10 år om man tar över som vicepresident då. Alltså om man tar över och det är, säg, ett år kvar på en mandatperiod så kan vicepresidenten ställa upp och bli vald 2 gånger. Men om man som vicepresident tar över och tidigt in i en presidentperiod så att man sitter kanske 3 år, då får man bara ställa upp i val och sitta en period. Eller ja, man får ju såklart ställa upp i hur många val man vill, men förlorar man så får man bara, eller vinner man så sitter man bara en gång till då, så att säga. Och det här var ju liksom ett brott mot praxis där. Det var ju George Washington egentligen som var den första presidenten som satt två perioder och sen sa att jag tycker inte att det är sunt att man sitter längre, utan då i så fall sätter vi någon standard att man ska bli någon slags halvkung eller halvdiktator liksom, eller så att, och det var ju ingen som riktigt vågade bryta mot den traditionen, även om vissa hade tankar och kanske har försökt inom åren, så hade ju alla suttit max 2 år fram till Roosevelt, men depression och krig tyckte han motiverade att man kunde sitta lite längre i Vita huset då. Men många var ju inte vana med någon annan president än FDR där under en halv mans era, så att det tyckte man att det var nog ändå så att Washingtons gamla filosofi var rätt, och man ändrade ju då konstitutionen. Idag tänkte jag att vi skulle återigen vända blicken kanske mer mot den militära insatsen igen, och framförallt fokusera på vad som händer i Europa då. Så tar vi Stilla havet i avsnittet därpå då. Men det passar också bra att prata lite om diplomati och viktiga konferenser mellan de allierade som på många sätt både formar krigets avslutning men också som blir viktiga för att ta med oss in sen efter krigsavslutet och den värld som skapas efter andra världskriget då, när vi är inne på kalla kriget då. Innan vi går in på vad som händer i Europa så lite öltips. Jag håller på att botanisera oss igenom de här klosterölstilarna då. Klosteröl och trappistöl. Vi har pratat om det enkel och dubbel. Och då känns det ju väldigt logiskt att det är dags för trippel. Lite grann nästa stil bland klosterölarna. Och som man förstår då, så på namnet så börjar det bli lite starkare så att säga. Man använder mer malt och mindre malt i enkel och mer i dubbel och ännu mer i trippel. Och en trippel har med tiden blivit framförallt då en ljus, starkare ale då. Ofta ligger de runt 8-9% och kanske till och med ibland upp mot 10%, även om de ibland brukar byta namn eller heter det så här Grand Cru eller sånt där. Och det är ju sett till ingredienserna ganska enkel öl, och man bygger den framförallt på väldigt ljus pilsnermalt och kom och addera då någon form av ljust socker eller sirap och kanske lite vetemalt som upp till eller omältat vete, men oftast är det bara pilsnermalt och någon form av sockersirap och svårare än så är det så att säga inte, men det är ju framförallt den belgiska gästen som ger mycket av karaktären då. Den här ljusa versionen började bryggas av en del kloster i början av 1900-talet, och det sägs att de första som verkligen slog igenom det här var trappistklostret Westmalle. Innan de här tripplarna dök upp så var de flesta belgiska öl mörka då. Och det, de här ljusa tripplarna är ju lite grann som ölens, vad ska man säga, lite som lite nästan mot champagnehållet. De är ganska kolsyrade och eleganta och fina, och oftast kanske liksom en torr avslutning då, där alkoholen ger en liten eldighet som kompletterar då, tack vare den här lite högre alkoholhalten då. Så att det blir ju liksom, det drar ju lite grann åt vinhållet kan man säga utifrån där då. Men eftersom det just är socker och sirap i då, så jäser de ut ganska långt då, och blir ju inte så här kraftiga sötsliskiga, utan de blir ju ändå balanserade och lättdruckna. Det låter kanske lite knepigt, men öl runt 9% som man säger är lättdrucken, men där är ju liksom själva balansen med den här torra avslutningen och eldigheten där som gör att det här blir en väldigt elegant öl, och det blir ju absolut inte som om man gör en stark lageröl eller någonting sånt där då. Så de här tripplarna är ju oftast oerhört fina att sitta och sippa på en fredag eller en lördag kväll. Så kan man ta ett avsnitt av Stjärnbaneret och sitta och sippa på en sån här trevlig öl. Det finns ju många att välja på då. Westmalle trippel ska man ju försöka då få tag på som då är lite föregrundsöl för många av de andra. Men Chimay vit finns ju, La Trappe trippel, Rochefort trippel, och det var ju roligt. Rochefort har bara gjort mörka öl tidigare, men släppte nyligen en trippel då. Vreta kan man ju testa, den svenska klostertrippen då. Det finns ju andra svenska bryggerier som försöker sig på tripplar och belgiska stilar och sådär, men jag tycker nog kanske att Vreta är det som har lyckats bäst och fokuserat och Jag tycker man ska försöka få ta på de belgiska originalen. För oftast kanske de svenska, även om det kan vara en helt okej öl, så kanske de inte riktigt är så stiltypiska eller riktigt når hela vägen fram i mål då. Nästa avsnitt tänkte att vi ska prata om den starkare mörka klosterölstilen då, som brukar kallas för kvadruppel eller apt eller egentligen bara i vissa fall bara ha något namn som indikerar med siffror och så vidare. Men då kan man försöka få tag på någon Rochefort då, 8 eller 10 eller La Trappe kvadruppel som brukar finnas ibland. Sant Bernardus apt, Chimay Blå kan man testa. Och man kan också ta då Vreta Bedissan 12. Men försök att få tag på någon sån. Om vi då återgår till andra världskriget då, så för några avsnitt sedan så såg vi hur de allierade var ganska hårt pressade i början av kriget, men hur man lyckades stoppa då både de tyska och japanska offensiverna och nådde några viktiga militära vändpunkter vid El Alamein, Stalingrad, Midway och så vidare. Och idag ska vi ju se hur de allierade börjar gå till motoffensiv och pressa tillbaka Tyskland och hur Hitler till slut då besegras då. Men om vi gör en liten återblick då, så ni kommer ihåg Tyskland svepte ju bort allt motstånd i Europa till en början då. Polen, Danmark, Norge, Beneluxländerna, tog en stor del av Frankrike och skapade den här Vichy-regimen i andra delen av Frankrike. Brittiska trupper som evakuerades i all hast från Dunkirk, och man började också dominera Atlanten med sina så kallade vargflockar av ubåtar, och tillsammans med italienarna så började man då ta över stora delar av Nordafrika och började till och med hota britterna i Egypten och kontrollen om Suezkanalen. Och med alla de här framgångarna i ryggen så bröt man ju också den här tidigare pakten med Sovjetunionen och öppnade upp en östfront och anföll Sovjetunionen då. Men britterna under Churchills ledning höll ju ihop då landet under slaget om Storbritannien där, och de här flygkriget och bombningarna lyckades ju inte bana vägen för en invasion av Storbritannien då. Samtidigt som Stalin och Sovjetunionen vägrar ge sig och absorberar väldigt mycket av det i de tyska trupperna med enorma förluster själva då. Och där någonstans så började kriget kanske väga lite grann fram och tillbaka, så som sagt ligga började tippa över till de allierades fördel då. Och i Nordafrika så lyckas ju allierade under både brittisk och amerikansk ledning slå tillbaks mot italienarna och tyskarna, framförallt när Rommel besegras vid El Alamein. Och Sovjetunionen hade ju där hoppats på att västmakterna skulle öppna en andra front och en västfront mot Tyskland då. Men där så drog ju övertalade ju Churchill helt enkelt Roosevelt att dra ut på det där, och att man istället då invaderade Sicilien med den italienska halvön. Så att där får ju Sovjetunionen till slut vända krigslyckan på egen front där på östfronten då. Men man ska inte heller missa att de allierade vinner ju en minst lika viktig seger i det här slaget om Atlanten, där de tyska ubåtarna till slut tvingas lida stora förluster och dras tillbaka. Och det här ska man ju absolut inte förringa, för ser man siffror på hur många ton skepp som tyska ubåtar hade sänkt där när det var som värst, så är det ju hisnande mängder av material och människoliv då. Britter och amerikaner började också inleda bombflygningar över Tyskland då, och i början av 1944 så började ju bombplanen verkligen kunna attackera och slå ut tysk industri och andra strategiska mål med förödande effekt. Och de här bombningarna skedde ju till slut nästan dygnet runt, och produktion och transporter i Tyskland slås ut då i en oroväckande takt för Hitler, och man bombar ju också många städer väldigt brutalt då, som Leipzig och Berlin och så, där civilbefolkningen drabbas väldigt hårt då kan man säga. Och det mest ökända exemplet är kanske Dresden, som i februari 1945 bombades så att egentligen 3/4 av staden förstördes av en eldstorm, och man uppskattar att kanske runt 135 000 människor dör då, och då är det ju främst civila som man pratar om då. I slutet av november 1943 så reste ju Roosevelt till Teheran i Iran då för ett möte med sina två viktigaste kollegor då, Churchill och Stalin. Och som vanligt så är ju då frågan om att öppna upp en andra front i väst det som är absolut mest pressande då. För Stalin och Sovjetunionen hade ju varit en akut fråga om att överleva. De hade ju ensamma mer eller mindre fått kämpa mot tyskarna och tagit udden ur den tyska armén, och Sovjetunionen hade ju ensamt sett till att Tyskland förlorade miljoner soldater på östfronten och 4 gånger så många tyska förluster som britterna och amerikanerna skulle tillfoga tyskarna då. Och Churchill fortsatte ju även i Teheran att försöka fördröja och dra ut på sakerna då, men nu börjar snarare Roosevelt att ställa sig på Stalins sida, och tillsammans så bestämde man då att till slut att en invasion över den engelska kanalen skulle ske våren 1944 då. Ledarna insåg ju att om Tyskland kan besegras, då skulle ju såklart Italien och Japan följa, trodde man då. Man tänker sig att Japan kan inte gärna vinna kriget ensamma. Tyskland däremot, om de fick fortsätta att liksom förskansra sig på Europas västkust, skulle ju kanske kunna ha en möjlighet att försvara sig så pass att man hade en chans att kunna vinna kriget i alla fall, eller i alla fall få till en positiv fred. Så policyn blir ändå att man fortsätter att se Tyskland som fienden nummer ett då. Vid det här laget då, med lite framgångar i ryggen, så börjar också de här tre ledarna också diskutera det framtida läget och efterkrigstiden, och Stalin, som vars då folk fått kämpa och blöda väldigt hårt mot den tyska offensiven i öst, så krävde ju någon slags framtida buffertzon och kontroll över Östeuropa för att hindra invasioner österut i framtiden. Och här agerar ju inte Roosevelt sådär superkraftigt emot Stalin då, trots att man hade slagit fast den här principen om länders självbestämmande, så säger Roosevelt till Stalin ungefär att USA kommer inte att stå i vägen för oss, Sovjetunionen, i den aspekten, men att han av politiska skäl, som till exempel omvalet 1944, inte officiellt kan stå bakom något sånt här då. Och i ett radiotal efter mötet i Teheran så säger Roosevelt i ett tal till det amerikanska folket att man kommer att komma väldigt bra överens med Stalin och det sovjetiska folket.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Inför det dagen då, dagen D då, när man landstiger i Normandie på och öppnar upp östfronten, så inför det här så får man ju planera rätt så rejält. Det här är ju en enorm offensiv då. Man har ju då samlat enormt med material och trupper i England då. Kanske den största militära koncentrationen någonsin då, mer än 3 miljoner trupper och extremt många krigsskepp då. Och det är en sak som är lite lätt att glömma bort, tycker jag, när det gäller britternas insats att aldrig vika sig för Hitler-Tyskland där i början av kriget. Det är ju att de brittiska öarna faktiskt nu finns kvar som en bas och en språngbräda för att öppna upp en västfront och en invasion av kontinenterna. Hade brittiska öarna fallit till Tyskland hade man ju verkligen haft liksom då möjligheten att bygga det här så kallade Fortress Europe, alltså Fort Europa, där det hade varit svårt för USA att kunna landstiga på något sätt när Tyskland faktiskt hade kontrollerat hela kusten då i Västeuropa då. Så det är rätt att glömma bort det här, tillsammans med det faktum att genom att inte erövra britterna så kommer inte Tyskland heller över flottan. Men man kan ju tänka sig kombinationen där, om Hitler-Tyskland hade erövrat Storbritannien, hade man haft tillgång till den brittiska flottan och kunna och inte ha något brohuvud att göra en invasion från. Det hade kunnat varit väldigt förödande då. Landstigningen i Normandie då, kallad Operation Overlord, blir då den största amfibieexpeditionen och landstigningen någonsin då. Jag har sett siffror på att man samlar ihop ungefär 4 000 båtar och ungefär 11 000 flygplan och naturligtvis 10 000-tals andra fordon då. Man har ju totalt ungefär 3 miljoner soldater tränade och förberedda för en offensiv på västfronten då. Den övergripande och ansvariga befälhavaren blir ju Dwight D. Eisenhower, alltså Ike som han kallas, som ju sen senare också kommer att vara involverad i diverse saker och även bli amerikansk president då. På den tyska sidan hade man inte varit helt överens om exakt hur försvaret längs västkusten skulle optimeras då och hur den här så kallade Atlantvallen skulle göras så stark som möjligt. Och det fanns lite olika där. Irvin Rommel och den kända gamla ökenräven som har förflyttats till västfronten sen under kriget menar ju att tyskarna måste verkligen förhindra själva landstigningen i sig då. Och det här drar väl sina erfarenheter och slutsatser från kampanjerna i Nordafrika, att han har lärt sig helt enkelt att om de allierade får fotfäste, får ett så att säga brohuvud, så skulle det bli mer eller mindre omöjligt att mota tillbaks de allierade. Så han menar på att vi måste liksom slå till fort som fasiken och aldrig låta de allierade få fotfäste då. Medans Gerd von Rundstedt, han föreslår ju en annan taktik då, jag är också en fältmarskalk, kan mena att det var bättre att avvakta lite så att man vet vart de allierade försöker landa och därefter konstatera en jättestenhård motattack då med pansar och allt för att försöka slå tillbaks då och liksom orsaka så mycket förluster att det här brohuvudet misslyckas och man demoraliserar landstigningen då, så att säga. Och problemet lite grann för Tyskland var väl att Hitler lite grann hade svårt att välja. Han väljer att kompromissa lite så att de tyska trupperna spreds ut längs kusten på ett sätt där man skulle få svårt att både stå emot och flexibelt koncentreras. Så det blir lite som en mishmash då, så att säga. Platsen för landstigningen är ju också intressant. Den blir ju då Normandie, alltså inte längs den här smalaste delen av Engelska kanalen som tyskarna kanske främst hade trott då. Utan Eisenhower, han har då valt Normandie där utmaningen är att det finns en avsaknad av bra hamnar. Men det i sin tur hade ju då lett till att tyskarnas försvarslinje var aningens svagare då. Och tyskarna blev ju lurade och var betydligt mer förberedda för en landstigning i Calais-trakten och så vidare då. Men de allierade hade ju konstruerat till exempel konstgjorda hamnanläggningar som man skulle då föra över Engelska kanalen och bygga upp i Normandie då. Och att landstiga i Normandie blev ju en framgång, men man ska komma ihåg också att det är ju en vågad chansning, alltså något så enkelt så oförutsägbart som en storm till exempel hade ju kunnat gjort att allting gick i stöpet då, eftersom man var tvungen att ta sig en längre sträcka över vattnet då helt enkelt. På morgonen den 6 juni 1944 så kom ju då dagen D, samtidigt som skepp och flyg bombade de tyska försvarslinjerna längs kusten då, så förde 4000 båtar fram amerikanska, brittiska och kanadensiska soldater till stränderna på 5 platser i Normandie då. Och inför landstigningen så hade man ju också släppt 3 divisioner av fallskärmstrupper som man hade då droppat bakom tyskarnas linje på natten då, för att försöka skapa så stort kaos som möjligt då, runt 23 000 män då. Inte helt enkelt uppdrag då. Samtidigt hade man ju då via kodade medlen försökt få franska motståndsmän att uppmana dem att förstöra en del infrastruktur och annat bakom de tyska linjerna så att man skulle förbereda så gott som möjligt för att skapa det här brohuvudet då. Britter och kanadensare landsteg ju på 3 stränder då, som kallas för Gold, Juno och Sword, medan amerikanerna landar på 2 stränder då, kallade Utah och Omaha. Och landstigningen innebar ju väldigt tuffa strider då, särskilt på Omaha-stranden då, där landstigningen sån här kanske hade varit på väg att kunna misslyckas då. Trupperna vid Omaha får ganska dåligt understödda flyg och tyska försvarare kunde skapa väldigt stor skada från sina försvarslinjer högt uppe på klipporna på stranden när de skjuter ner mot de som försöker landstiga där då. Det här är ju, har man inte sett Rädda meningen Ryan så tycker jag man kan se den filmen, för det här skildras ju väldigt brutalt i den filmen då. Men till slut så lyckas det här numerära övertaget och materiella överlägsenheten fälla avgörandet då, och landstigningen lyckas på samtliga platser då. Och på bara 1 dygn så för man över 130 000 trupper på plats då, och efter första veckan så hade tyskarna pressats bort från kustområdet i Normandie utan att kunna då, som Rundstedt föreslog, koncentrera och börja slå tillbaks då, så att säga. Så då är den här fördröjda och för Sovjet efterlängtade andra fronten i Europa öppna då helt enkelt. Och här stannade ju liksom hela USA upp och man visste att det här var på gång då, så lyssnade man ju intensivt på radio för att höra hur det gick och när man då förstod att den här landstigningen hade inletts då. Så här i efterhand så kanske Hitler skulle ha lyssnat lite mer på Rommel då. Hade tyskarna kunnat bjuda på mer motstånd inledningsvis så var det ju kanske inte helt givet att den här landstigningen skulle lyckas då. Och Rommel hade till och med varnat och misstänkte faktiskt som en av få att det var just Normandie som var platsen där landstingen skulle komma, och Hitler hade faktiskt också trott honom till en början, men lustigt nog så när det väl sätts i verket så blev Hitler nästan besatt där i början av att det här som hände i Normandie var en skenmanöver, att den riktiga landstingen skulle komma någon annanstans. Så att där ser man ju också hur mycket det kan ha avgörande beroende på vem som tror vad i det högre ledarskapet. Trots att i slutet av juli så hade nästan 1,5 miljon soldater skeppats över kanalen, så gick det trögt för de allierade den inledande månaden efter landstigningen i Normandie då, där logistik och allt var en väldig utmaning då. Förnödenheter motsvarande 6000 ton skeppades ju över den engelska kanalen varje dag då, för att försörja trupperna då. Men i slutet av juli så vann generalen Omar Bradleys första armé slag vid Saint-Lô och bröt igenom de tyska försvarslinjerna, vilket ju blir en väldigt tydlig framgång då. Och därefter kan också då general George Pattons tredje armé kunna utnyttja det här genombrottet, och med tung pansar så slog han sig fram in i hjärtat av Frankrike, och den 25 augusti så kunde fria franska trupper då, så återigen lite symboliskt befria Paris efter 4 års tysk ockupation. Och i mitten av september så hade de allierade drivit tyskarna i princip helt från Frankrike och Belgien då. Framfarten när de väl hade slagit igenom hade ju snarare börjat gått lite för fort nästan, och de allierade tvingades göra ett stopp. Det här skapade ju ett tillfälle för tyskarna att omgruppera, och i mitten av december så gick man ju till en desperat motoffensiv då längs en front i Ardenneskogen. Målet med den här Ardenneroffensiven var ju att med sina sista bepansrade divisioner försöka bryta igenom, och bland annat nekar de allierade tillgång till den här viktiga hamnen i Antwerpen och försöker då ringa in delar av den allierade armén. Och det blir en ganska blodig offensiv och stoppas till slut i den belgiska staden Bastogne. Och det blev egentligen det sista stora slaget på västfronten då. Hitler hade kastat in alla sina reserver och gjort det då, tyvärr för honom, förgäves då. 100 000 tyska soldater och 600 pansarvagnar hade lyckats fördröja Eisenhower och de allierade, men inte lyckats på något vis avgöra till sin fördel. Och efter det här bakslaget så är den tyska kraften mer eller mindre slut på västfronten. Så i det här läget så börjar ju kriget i Europa närma sig slutet med stormsteg då, och samtidigt som britter och amerikaner slår sig fram österut på västfronten så svepte ju den sovjetiska röda armén västerut på östfronten då i en stor offensiv mot Centraleuropa och även Balkan. Och i januari 1945 så öppnade Sovjet upp sin offensiv mot floden Oder i själva Tyskland då, själva hjärtlandet i Tyskland då. Och på våren så gör man sig redo att börja anfalla till och med Berlin då. I mars 1945 kom ett genombrott för de allierade längs Renfloden, och efter att Bradleys armé intagit Köln så upptäckte de en oövervakad bro över Renfloden och kunde ta sig över, och då pressade man ju tillbaka tyskarna rejält. Och samtidigt som Bradleys armé var på väg mot centrala Tyskland gick britten Montgomery på offensiv i norra Tyskland då med runt 1 miljon män då. 300 000 tyska trupper som är demoraliserade blir omringade i det här Rurområdet. Så nu är det tyska motståndet verkligen knäckt på båda fronterna, både öster och väster om själva Tyskland. Och amerikanska trupper tog sig fram fortare än de förutspått och hade ju kanske kunnat hunnit före sovjetiska trupper till Berlin och Prag och så. Och britterna önskar slå till koncentreras mot Berlin, men amerikanerna förespråkar istället en lite mer långsam och bred offensiv och vänta in den röda armén då. Så medan de allierade tar sig fram sakta på bred front i centrala och norra Tyskland så gavs det ju Stalin möjligheten att erövra och ockupera östra Tyskland och Tjeckoslovakien och så vidare då. Så det kan man ju se i efterhand som en fråga om ett litet fel prio kanske av amerikanerna. När ryska sovjetiska trupper når utkanten av Berlin så väljer till slut Adolf Hitler att ta sitt liv i bunkern då den 30 april 1945 och inte långt därefter. Den 8 maj så kapitulerade Tyskland bara 11 månader efter landstigningen i Normandie så är kriget då slut i Europa. Den här ockupationen av territorier i Europa skulle ju givetvis bli en ganska viktig del av efterkrigsspelet. Och i februari 1945 då, glad över att han blivit omvald en fjärde mandatperiod, så reste Roosevelt till Svarta havsstaden Jalta för att diskutera de här knepiga frågorna om hur efterkrigsvärlden skulle se ut tillsammans med Churchill och Stalin då. Som jag pratat om tidigare så var ju Stalin och Sovjet väldigt missnöjda över hur de allierade hade agerat genom att fördröja öppnandet av en andra front. Och lite siffror är väl talande att när kriget stod på sin höjdpunkt på östfronten så hade 300 sovjetiska divisioner stångats mot 250 tyska då. I kontrast så hade USA och britterna tillsammans använt 58 divisioner vid offensiven från Normandie då. I det här spända läget i slutet av kriget då fanns ju väldigt många viktiga frågor att fundera på som gällde just avslutandet av kriget och hur världen skulle se ut därefter. Ockupationen av Tyskland i sig, skapandet av FN, statusen på Östeuropa och det fortsatta kriget mot Japan är ju de här knutpunkterna som man behöver komma överens om och hitta lösningar för då, så att säga. Och redan från början så finns det ju många sprickor i de här allierade leden. Stalin har naturligtvis sina egna idéer och en agenda som inte alls allt stämde överens med Churchill och Roosevelt. Och Churchill och Roosevelt var inte heller alltid överens. Roosevelt stod ju starkt för principen om självstyre för länder som grundades på fria demokratiska val. Och han får ju stöd av Churchill i den här frågan. Och Stalin däremot, han vill ju till vilket pris som helst ha liksom ett politiskt inflytande i länderna i Östeuropa. Han ville ha den här buffertzonen väster om Sovjets gränser då. Så Stalins strategi var ju därför att bibehålla inflytandet i den här regionen som hans trupper nu ockuperar då. Östeuropa skulle aldrig mer få kunna tillåtas vara en språngbräda för ett anfall mot Sovjetunionen då. Så för hans mål är ju att de här territoriella vinningarna skulle maximeras så att kommunistiska styren skulle införas i de här länderna då. Roosevelts strategi var ju annorlunda. Han förespråkar ju väldigt mycket FN då, bildandet av FN. Den här föregångaren Nationernas förbund som skapades efter första världskriget för att just hindra andra världskriget. Det var ju någonting som USA, trots att det väldigt mycket byggde på Woodrow Wilsons stöd, hade ju till slut blivit någonting som USA stod utanför eftersom kongressen inte var med Wilson i den frågan då, om ni minns från avsnittet om första världskriget då. Så till skillnad från första världskriget så är ju nu amerikanerna och politiska ledare från båda länderna, både Storbritannien och USA, mer intresserade av att skapa ett bättre kollektivt fredsbevarande i form av då FN. Och när de här tre ledarna möts vid Jalta så var ju situationen väldigt annorlunda jämfört med Teheran bara knappa året tidigare då, eller dryga året tidigare. Den militära situationen i februari där när man träffas gynnar ju väldigt mycket Sovjetunionen. De västallierade höll på att återhämta sig efter den här tyskarnas Ardenner motoffensiv då, medan Röda armén bara hade några mil kvar till Berlin. Så Stalins förhandlingsläge var ju väldigt bra och det gör ju också att han ställer ganska hårda krav. Så de tre ledarna behöver ju kompromissa och då gör de på flera plan. Då. Så fort Tyskland kapitulerat lovade Stalin att förklara krig mot Japan inom några månader. Vilket ju var viktigt för USA för att få Sovjets stöd i fortsatta krig mot Japan. Då. Och i utbyte så accepterade helt enkelt Roosevelt att Sovjet kunde göra anspråk på Kurilerna. Alltså den här långa raden av små öar som går mellan det sovjetiska Kamchatka-halvön södra spets och den japanska ön Hokkaidos nordöstra hörn. Då. Och Roosevelt fick också Stalin att godkänna skapandet av FN, vilket Roosevelt ser som en oerhört stor seger i de här förhandlingarna då. Statusen på Östeuropa då, och kanske framförallt Polen, alltså statusen efter kriget var en av de klurigaste frågorna att lösa ut då. Västmakterna stödde ju då en form av polsk exilregering i London medan Stalin stödde en kommunistledd provisorisk ledning i Polen. Och för att inte konferensen skulle haverera, då Stalin tyckte det här var en väldigt viktig fråga, så gick Roosevelt och Churchill till slut med på en väldigt vag formulering att befriade länder i Europa skulle tillåtas att hålla fria val. Det angavs dessvärre då ingen specifik tidpunkt i framtiden eller metod för att övervaka att så blev fallet, och därmed så låg också vägen lite fri för Sovjetunionen att försöka dominera Polen och de andra länderna genom då kommunistiska styren, som kanske inte så speciellt kända för att hålla fria val. Roosevelt, han åker ändå ifrån Jalta övertygad om att han har säkrat en fredlig grund för efterkrigstiden och att han har vunnit en stor seger i utformningen av freden. Han beskriver själv konferensen som a great success, och han bad kongressen och det amerikanska folket att godkänna överenskommelserna. Så att han själv tycker att han har förhandlat bra. Med tiden så skulle ju många se Roosevelts agerande vid Jalta som lite mer tveksamt och undra om inte det var Stalin som var den stora vinnaren som kom att helt dominera Östeuropa då. Vissa långt till höger politiskt menar till och med att Roosevelt lämnat kontrollen över Polen och Tjeckoslovakien, Ungern, Bulgarien och Rumänien till Stalin bara för att Roosevelt själv var smygkommunist, blev han då anklagad för. Det kanske var ta i då, så att säga. Men man kan väl ändå se att tre saker antagligen kanske spelade in i de här förhandlingarna. För det första så var ju på sätt och vis Roosevelt ganska låst i sin förhandlingsposition. Alltså Stalins röda armé kontrollerade ju redan vid den här tiden. För Jalta-konferensen så kontrollerade ju röda armén både Polen, Tjeckoslovakien och Ungern. Och han gav ju liksom inte Stalin något som inte han redan hade kontroll över, om man ska uttrycka det så då, lite krasst. Skulle Östeuropa räddats från röda armén, då det tåget liksom hade kanske redan gått. Då skulle man ju i så fall från de allierade ha öppnat västfronten tidigare, om man själv skulle ha kunnat pressat bort militärt för att rädda Östeuropa då. För andra så kände sig ju Roosevelt också lite pressad att få slut på kriget mot Japan. Det ska man ju inte glömma, för innan hemma opinionen eventuellt svängde, och för att många ansåg ju att det var väldigt viktigt att få med Sovjetunionens stöd i att besegra Japan. Och många på hemmafronten var ju nästan mer fokuserade på kriget i Japan än kriget i Europa då. Och Roosevelt till och med erbjöd Stalin kontroll över kinesiska området Manchuriet om de gick med i kriget då. Så för Roosevelt ska man komma ihåg att han kan inte heller, eller han kände sig kanske lite låst över att han inte kunde vara hur hård som helst mot Sovjetunionen, för att riskera att inte få stöd i kriget mot Japan då. För det tredje så är det också många som har spekulerat i att Roosevelts dåliga förhandlingar i Jalta helt enkelt berodde på hans bräckliga hälsa, att han inte verkade så särskilt pigg och inte verkade riktigt ha förmågan att tänka så det är superklart och så vidare, utan var kraftigt påverkad av sina sjukdomar. Och det kan man ju såklart spekulera i huruvida det påverkar själva förhandlingarna, men att hans hälsa inte var bra, det är ju ändå ett faktum. Han skulle ju inte ens få uppleva krigets slut i Stilla havet. För det är ju så att den här långa resan till Jalta tog ju väldigt mycket på hans krafter, och han återvände hem som en väldigt sjuk man. Eller ja, han var ju redan sjuk så att säga. Men efter Jalta-konferensen så tar han en semester till Warm Springs i Georgia för att försöka återhämta sig. Men vid lunchtiden 12 april 1945, när han faktiskt sitter som modell för ett porträtt i en stol, så börjar han klaga på en enorm huvudvärk, och så föll han framåt och sen så dröjer det inte sådär superlång tid senare innan han går bort då. Och Roosevelts bortgång var ju lite olyckligt för USA och dess framtida relation med Sovjetunionen under efterkrigskriget, och jobbet med att liksom avsluta kriget mot Japan och styra upp freden och efterkrigsvärldens status. Det går ju därmed till hans efterträdare Harry Truman, som ju hade utsetts till vicepresident i sista presidentvalet. Och där så hade ju inte Roosevelt tagit speciellt mycket åtgärder för att förbereda sina efterträdare, så att Harry Truman, han de här utmanande frågorna som ska hanteras och slutföra kriget mot Japan, hantera freden, där är inte Truman direkt förberedd då. Så för honom blir det ju en ganska jobbig situation då. Han kände ju en enorm press redan från start. Han säger vid något tillfälle till pressen med ett talande ord, han säger I felt like the moon and the stars and the planets had fallen on me. Så att han är ju oerhört pressad i det här läget och får ta över skutan här nu. Och kort efter att han får ta över så får han reda på att kriget mot Japan skulle kunna avgöras och att Japan skulle kunna besegras då med ett nytt fruktansvärt supervapen som han inte ens kände till att det existerade då. Men avgörandet i Stilla havet och atombomberna som är, då är det här supervapnet, det tar vi i nästa avsnitt. Tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.